död.
Eller möjligen, ja du, är podden om, av, med, för, i och till Malmö. Jag heter Kalle Lind, mitt emot mig sitter den obeskrivliga Jeanette Vante Rosengren.
Ta-da-ta-da.
Mm. Hur är det med en sån?
Ja, men det är under kontroll. Hur är det själv?
Du hade synpunkter på vädret.
Jag bara tyckte det var... Man måste gnälla på något. Det var lite kallt för att vara sen april.
Det är inte så du vill ha det.
Nej, jag vill ha varma, sköna, ljumma vindar.
Nej, jag förstår. Nej, jag håller med. Mm. Det är, vad bor man här för?
Nej, precis.
Varför? Vad var det med våra förfäder som tyckte att ja, men det här stället, det är här vi ska slå ner våra bopålar. Det är här vi ska bygga upp en kultur.
Ja.
Ja, ja. Ska vi ta lite formalia och sånt?
Mm.
Ja, vi kan ta formalien då. Alltså det där med Patreon. Om man vill liksom understödja den här podden. Den här gör ju vi lite grann på... Ja, på vår fritid eller rent på vår arbetstid.
Mm.
Men på tämligen obetald arbetstid, om man säger så. Utan sen går vi ju runt och ständlar. Är du bekant med det begreppet?
Nej, vad är det för?
Ja, men du vet när man ser så här gatumusikanter eller gatuunderhållare. Mm. Sådana som står och blåser stora såpbubblor på något torg i Amsterdam. Mm. Eller står som
statyer
liksom. Och så här. När de har gjort en stund så går de ju runt och ständlar. Alltså de går runt med hatten.
Jaha, det kallas att ständla.
Ja, precis. För gick man ju runt med taskan. Därav taskspelare.
Ja, ja, ja.
Idag, det finns ju kvar i danskan, task.
Mm.
I svenskan har det fått en helt annan.
Helt annan betydelse.
Helt annan betydelse. Hur som helst. Det här blir lite grann samma. Vi går med hatten.
Ja.
Vi spelar på dörren, säger man ju. Mm. I andra sammanhang. Så att om man vill då, om man tycker att det här var värt att betala för, så kan man göra det. Och då kan man antingen gå in på patreon.com.
Mm.
Det är en hemsida. Och där kan man liksom leta upp AD-podd med 2D på slutet. Och så kan man liksom skänka ett regelbundet belopp. Eller man kan nog justera så att man betalar när det kommer ett program.
Mm.
Man behöver inte betala i onödan, tror jag, så att säga. Vi tar ju uppehåll ibland, det vi gör, när vi har annat för oss.
Just det.
Du kan väl antingen göra så, det tycker du är jobbigt, det har vi konstaterat för. Ja, det är så krångligt. Ja, ska man krångla till det, göra det så komplicerat för...
Exakt.
Ge mig ett swish-nummer bara, Vante. Så att ja, då ska du få det här då. 123 052 10 88. 123 052 10 88. Då går pengarna till Kalle Lind Kulturarbete AB. Går direkt in på vd-kontot.
Mm-hmm. Så du sitter snitt.
Ja. Och sen så delas det broderligt och systerligt med hela AD-redaktionen.
Mm.
Så det var det om detta. Sen lite återkoppling då. Du hade några mejl.
Jag har ett här ifrån Anders Rosén.
Mm-hmm.
Han har skrivit så här. Tack för en trevlig podd om Malmös trosinriktningar. Den gav ny kunskap. Lite tips om ämnen att ta upp. Nu nämnde ni återigen RF Berg. Skulle inte kunna göra en podd enbart om honom. Jag växte förresten upp bara ett stenkast från hans villa och har alltid vetat mer om honom. Ett annat intressant ämne hade varit en podd om Malmös olika biografer. Har ju funnits ett stort antal, men de är tyvärr på väg bort.
Just det. Ja, RF Berg då. Jag är cementkungen, Limhamnskungen.
Mm, cement Jesus. Ja.
Och jag har kört barn etc.
Ja.
Ja, men då, ja, det är ju som erkänner då Limhamn som en del av Malmö.
Vi brukar ju uppehålla oss i tiden före 1915. Så, men ja. Visst.
Ja, ja, just det.
Limhamn kan ju få komma med någon gång.
Det kanske blir. Vet du vad RF står för?
Rudolf Fredrik har jag faktiskt för mig. Han kallades dock Fritz, va? Av sina vänner.
Ja, okej. Okay. Rudolf Fredrik känns som RF kallad Fritz.
Mm.
Och av de flesta förmodligen kallad direktören.
Ja, eller? Precis. Goa Härn eller någonting sånt där.
Ja, precis. Ja, det var ju inte lättare för.
Nej.
Innan du reformen. Det var det inte. Olle Sjöqvist, han påpekar, vi nämnde det som esperanto,
världsspråket. Med Mike Johansson vid något tillfälle, ja.
Ja, vi gjorde det som hastigast och ja, det blir lite grann så när man sitter och liksom skjuter från höften. Jag är inte alltid den som kollar upp saker innan jag tar för dem.
Va? Men ditt huvud rymmer med denna?
Nej, det rymmer mycket, men det rymmer ju inte tvungetvis rätt.
Nej.
Olle Sjöqvist påpekar att Kalle Lind var ute och cykla. Åtminstone vacklar till. Jag tror jag sa någonting om att Sammenhof, alltså Esperantons grundare, att han var franskspråkig eller latinskspråkig. Mm-hmm. För att jag har uppfattat det som att han skapade ett språk som skulle vara lika lätt för alla att lära sig. Mm-hmm. Det är liksom väldigt få, om ens några böjningar av verb och adjektiv etc. Alltså väldigt tydligt, enkelt. Och så plockar jag då in ord från många olika språkgrupper för att alla någonstans skulle ha samma möjlighet. Och sen så har jag då någonstans snappat upp att det ändå är trots allt lättare för folk som har latinsk bakgrund, alltså som pratar franska, rumänska, portugisiska, italienska, spanska etc. Men tydligen hade jag fel. Jaha. Olle skriver: jag har svårt att tänka mig att Esperantons grundare Ludwig Laser Sammenhof talade huvudsakligen franska, eftersom han föddes 1859 och växte upp i den östpolska staden Bialystok på gränsen till dagens Vitryssland.
Ja, ja, ja.
Där bodde det då främst judar, polacker, tyskar och ryssar. Han pratade alla de språk som hänger samman med dessa folkgrupper, plus att han lärde sig engelska och franska. Det var ju detta mishmash som fick den blivande ögonläkaren att tro på att ett gemensamt språk skulle föra samman människor och minska klyftan mellan folken. Däremot, nu ska du lyssna noga, Vante. Mm. Däremot har Kalle Lind rätt i att Esperanto främst bygger på de latinska språken. Snarare kan man väl anta att han till vardags pratade jiddisch, eftersom majoriteten av Bialystoks befolkning i början av 1900-talet var judisk, liksom Sammenhof själv. Allt detta inhämtade jag, det vill säga Olle Sjöqvist, vid ett besök i Bialystok för några år sedan. Guiden framhöll med stolthet Sammenhofs betydelse för staden. Och när jag kommer så här långt i mejlet så börjar jag tänka, jag känner igen det här namnet Bialystok.
Pogromer tänker du på, eller?
Nej, det är betydligt lättviktigare än så. Uh-huh. Och Olle svarar på varför, vad det var som spökade i mitt huvud. Som kuriosa kan nämnas att Mel Brooks kommer från staden och att en av rollfigurerna i Det våras för Hitler heter Bialystok i efternamn.
Ja, 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 ja.
Max Bialystok är... Ja, nu kommer jag säkert att snurra till det, men i filmen är det Gene Wilder och Zero Mostel, och det är någon av de två, alltså de här teaterproducenterna, som heter Bialystok. Guiden undvek däremot sorgfälligt att nämna att också den svenska toppmodellen Isabella Skorupko är född i staden.
Yes.
Guiden kanske inte såg något tydligt samband mellan Bondbruden Skorupko och lingvisten Sammenhof. Nej, så kanske det var. Och ytterligare en rättelse som det blir när man sitter liksom och försöker erinra sig saker i förbifarten. Vi pratade en gång om de här studiosarna vid Värnhem.
Ja, ja.
Det blev ju sen en följetong.
Just det.
Och så har det nämnts då liksom vilka band och vilka akter och vilka artister som spelar in det. Och nu skriver Tobias, han heter i efternamn Jonsson Boström. Han skriver: jag tror att ni blandar samman Alexander Bards båda namn Vacuum och BWO.
Mm. Vacuum. Bodies without organs.
Ja, precis. Mm. Vacuum startade Bard efter Army of Lovers tillsammans med Marina Shevchenko från Malmö. Anders Lindblom, som troligtvis är den operasångare som jag då, Kalle, nämnde i förbifarten. BWO bildades några år efter att Bard hoppat av Vacuum. Och då fick han även med sig Shevchenko. Mm. Och de båda slog då sina påsar samman med Martin Rolinski, som medverkat i uttagningarna till tv-programmet Popstars.
Det var den skön lock i, just det.
Så var det. Så att det fanns liksom två band med en skillnad.
Just det.
Först...
Shevchenko och Bard var med i båda. Och
precis.
Bytte dem ut.
Anders Lindblom var med i Vacuum och Martin Rolinski var med i BWO. Fick vi utrett detta. Jag vet inte om det är några band folk lyssnar på längre. Men jag vill minnas att de var rätt bra.
Mm.
Det är om detta. Då lägger vi handlingarna till handlingarna. Och går över på dagens huvudförhandling.
Dagens huvudförhandling, ja.
Vi ska prata om Malmö under kriget.
Mm.
Och när vi säger kriget så syftar vi på det andra stora.
Det andra stora världskriget, ja.
Precis, som började 1939 och slutade 1945.
Ja, hur gärna man än vill så kan man ju inte riktigt gå tillbaka till medeltiden här.
Ja, alltså det kan man då vad gäller vissa konfliktlinjer.
Ja, ja.
Alltså det preussiska riket, ja, tyska riket, det tredje riket. Alltså, då är vi tillbaka på det första riket, det är romarriket.
Mm.
Så att vill du så finns möjligheten.
Jag tänkte just Malmö-kopplingen kanske inte var så stark.
Men... Nej, det kanske den inte är. Malmö var väl aldrig en del av varken första eller andra riket. Och var ju heller inte så himla nära, eller hur man nu ser det. Alltså, Sverige var ju inte med i kriget. Så vi var ju aldrig ens liksom en del av det tillfälliga tredje riket.
Nej, precis.
Men nu ska vi då prata om den här staden och liksom dess relation till det här stora kriget som ju pågick ganska nära.
Ja, absolut.
På våren 1940 ockuperade tyskarna Norge och Danmark.
Mm.
Och i Norge tar Vidkun Quisling och hans nationalsamling, alltså ska det femte kolonnerna, alltså hemmanazisterna, tar väl makten. I Danmark så är det väl inte riktigt så, utan där är det som en tysk lydregim, eller som en tysk, vad ska man säga, marionettregim. Eller det är inte, alltså, tyskarna som styr formellt.
Mm.
Och kungahuset...
De stannar kvar.
De stannar kvar i landet, ja.
Medan norska kungahuset tvingas fly till London, va?
Så är det, ja.
Och delar av regeringen också.
Och det är ju inte så långt.
Nej, det är det inte. Men om man... Jag tänker att kriget märktes av i Malmö redan innan dess. Innan april 40. Alltså redan när kriget bröt ut då, när i september 39, när Tyskland anfaller Polen. Så redan dagen efter så börjar man med fredsbönor och sådär. Sankt Petri kyrka och alla de andra kyrkorna också, så ringer alla kyrkklockorna. Det är den här varningen för krig. För man vet ju inte. Man tror ju att nu kan det ju vara vår tur vilken timme som helst.
Ja.
Så ganska snabbt så... Och det kom ju inte heller som en blixt från klar himmel. Man hade ju, det hade ju trappats upp liksom under hela 39 då. Att hur ska det gå? Ska det bli krig eller inte? Så att när det väl blev krig så var man ganska snabb i Malmö med att sätta in vissa restriktioner. Liksom, att man förbjuder privat biltrafik till exempel väldigt snabbt. För att spara på bensin ju. Betyder ju att alla människor cyklar eller åker spårvagn. Men man, det börjar också bli, det ålderdomliga samhället liksom kommer tillbaka, för då plötsligt så ser man hästkärror på stadens gator igen. Så här.
Ja, just det. Precis, alltså det är ju, det är kanske inte riktigt undantagstillstånd, men det är ju, man pratar alltså restriktioner och ransoneringar.
Ja, men precis.
Egentligen från dag ett då.
Mm. Och inte minst sådana här saker som att man direkt påbjöd till alla malmöbor allmän vindsröjning, och det är snabbt. För att förvarar man på vinden, ja, det är ju sånt som man inte får plats med i lägenheten liksom. Och brandfarligheten, om ifall det skulle bli bombat så skulle det bara vara som en stor liksom fackla som skulle tända, så att man påbjöd detta liksom, upp och röj på era vindar.
En massa förebyggande åtgärder som alltså de Malmö stadsfullmäktige går ut med.
Det tror jag absolut att det är fullmäktige liksom som...
Jag menar, liksom det här är liksom specifikt malmöitiska liksom regler, lagar, restriktioner. Det kommer inte uppifrån från riksdag och regering.
Nej, men jag tror det här var ju säkert inget som var unikt för Malmö, utan det var ju säkert så i hela Sverige. Men vi var ju också väldigt nära...
Ja, vi var nära det ockuperade Köpenhamn.
Ja, 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 precis.
Alltså Helsingborg var ju någonstans ännu närmare rent geografiskt ett ockuperat land.
Mm.
Men ja, vi hade ju Köpenhamn på andra sidan, och där satt ju den här kungafamiljen och den här, de här tyskarna som styrde.
Mm.
De såg ju oss.
Ja, ja, ja. Och visst, vi såg dem. Men... Vi har ju havet så himla nära, och det är också så att i radion gick man ju direkt ut med att alla svenska fartyg som ska lägga till, så att buff, in till hamnkajerna, det blev hur mycket fartyg som helst som kanske inte hade sitt ursprung i Malmö men som var närmast här just när det hände. Så att det blev liksom en väldigt rörelse och rotation på allting.
Och varför skulle de lägga till snarast möjligt? Alltså de skulle inte vara ute på internationellt vatten.
Nej, precis.
Det fanns en hotbild.
Exakt, exakt. Man visste inte vad som skulle hända. Och direkt, jag tror det är dagen efter att Norge, Danmark och Perse sa du den 9 april, eller hur? Jag tror den 10 april så kommer det en direkt order att Bulltofta ska, alltså flygfältet den gången skulle spärras av. Och då lät orden så här: tyskt anfall kan väntas i daggryningen. Spärra Bulltofta flygfält med alla medel. Så då åker folk ju ut där med kärror och bilar och allt möjligt
som kan... Ja, för att tysken inte ska ha möjlighet att landa.
Precis. Allt som kan ligga i vägen.
Och i samma ögonblick så stryper man ju också möjligheterna för folk att lyfta.
Ja, så är det ju.
Så att vad som händer är väldigt fort är ju att, att landet isoleras.
Så är det. Men redan den här dagen för själva attacken mot Norge och Danmark så har man upptäckt att det brinner på Bulltofta. Och då är det ju en anlagd brand. Det är en tyskfödd mekaniker där som har liksom värvats av tyskarna som försöker ställa till det. Men när man griper honom och får ordning på det, då bestämmer man sig för att blocka liksom istället.
Mm. Vad hände med honom?
Jag vet faktiskt inte vad som hände med honom.
Men han döms till något?
Ja, antagligen.
Gissar vi.
Mm.
Ja, nej men så att väldigt fort. Alltså man tar alldeles uppenbart detta på allvar. Ja, det är ju inte att undra på såklart att man gör det när radion konstant rapporterar att nu går tysken in i detta landet och näraliggande länder. Visst. Då, liksom Polen, Danmark, Norge.
Visst. Och män kallas ju in till militärtjänstgöring direkt. Det finns ju en massa sådana här olika...
De kallas in till beredskapen.
Ja.
Det har vi ju sett i den gamla tv-serien någonstans i Sverige.
Ja, den fina med Loffe.
Ja, precis.
Han är Loffe med svenska folket där väl?
Ja, precis. Trumslagaren och amatörskådespelaren Jan Karlsson, som fram till dess hade kallats Janne av alla, bör nu kallas för Janne Loffe av alla. Hans rollfigur heter ju då Loffe, vilket han i sin tur gör för att Loffe Arle, Elof Arle, var ju en sån här liksom söderkis som förekom mycket liksom i 30-40-tals film. Så att Jolo döpte ju den här liksom rollfiguren efter något som liksom förknippades med den tiden och som också var något som liksom en figur som många enades kring, att det här var liksom en skön, levnadsglad, ta det med en klackspark lirare. Vilket ju liksom passade ganska bra för människan Janne Karlsson. Han var någonstans samma sorts figur.
Mm.
Har du sett om någonstans i Sverige?
Du, jag har den hemma på DVD.
Men den finns också på SVT Play.
Jaha, ja,
så du måste inte...
Ja, jag såg den ju när jag var barn och sen så såg jag lite grann nu för några år sedan jag köpte den. Och sen jag vet jag inte vad som hände. Så hände klart inte. Det gick lite långsamt.
Ja, den är intressant. Alltså, den är ju skriven direkt för TV och den har ju inte riktigt någon story. Alltså den är ju, alltså det är ju scener som skildrar som Sverige under andra världskriget och ibland dyker det upp en figur som spelar huvudrollen i en scen och som inte har någon betydelse för resten av handlingen. Alltså den är, man har inte gjort en scen idag på det sättet. Idag så körs ju allting genom ett dramaturgiskt maskineri.
Mm.
Det här är Jolo, alltså Jan-Olof Olsson, manusförfattaren som var journalist och men som också skrev, han var liksom på sin tids Herman Lindqvist, så att han skrev så mycket liksom populär historia.
Just det.
Och ansågs vara väldigt vederhäftig och kunnig, men också en god berättare. Men han liksom, det är liksom vissa saker han vill diskutera. Han vill här var Sverige nära, här hände någonting uppe vid finska gränsen, då berättar vi lite om det. Och så vill han berätta lite om hur anpasslig liksom, köpmannaklassen var. Där finns någon scen där de har Hitler på spiselkransen och sen i nästa avsnitt tar Stalingrad vats och då sitter Churchill på samma spiselkrans.
Just det.
Alltså, det är mer små nedslag egentligen. Och sen så finns det väl det är någon, alltså Janne Loffe är ju tillsammans med Monica Zetterlund och så här, men det är ingenting som, det är, som fokus ligger ingenstans. Det är som en mosaik.
Mm.
Och på det viset lite svår för, alltså, det har gått 50 år, vi berättar på ett annat sätt idag.
Mm.
Men det, jag tycker det är intressant själva historieskrivningen, för den är gjord knappt 30 år efter att kriget är slut. Och då kunde man som uppenbarligen säga vissa saker som nu har blivit kontroversiella på nytt. För det här är ju, alltså Sveriges roll under andra världskriget har ju blivit en stötefråga, en stötesten på nytt. Där som verkligen, ja, det finns en polariserad debatt hur tyskvänlig var den socialdemokratiska regeringen. Mm. Hur undfallande var, när vissa hävdar, vissa vill ha det till att Per Albin i princip var nazist och andra vill ha det till att han i princip var Jesus.
Mm. Just det.
Jag misstänker att sanningen låg någonstans i mitten. Jag tror att sanningen var att det är klart att den svenska samlingsregeringen, för kom ihåg att det var inte en socialdemokratisk regering.
Precis.
Att den var kanske emellanåt som för undfallande och för förekommande. Att, ja, men vi förbjuder det här innan tysken gör det.
Mm.
Men de gjorde det för att vi inte skulle hamna i krig.
Mm.
Och i efterhand det var det väl ganska skönt att ingen av oss dog.
Mm.
Eller att väldigt få av oss, jämförelsevis få av oss dog.
Verkligen, om man jämför med de andra länderna, ja.
Ja, detta apropå beredskapen, att svenska män kallades in.
Och även de som var över värnpliktsålder, då blev det ju något som kallades för landstormen, när de kunde vara med. Alltså,
just det.
Du hade fått vara en landstormare.
Och då tänker vi ju båda på Sickan Karlsson.
Landstormens lilla Lotta.
Ja, precis. Och det är en film som görs redan innan kriget. Alltså det är ju redan på 30-talet. Mm. Landstormen tror jag liksom växer till sig under 30-talet. Mm. Alltså när krigshotet ändå finns där, så börjar man ju att göra sig beredskap.
Mm.
Och jag vet ju liksom landstorm, det var liksom egentligen så att säga liksom en förlängd del av det militära försvaret.
Och det fanns ju mycket för kvinnor också, jag menar Lottakåren, jag tror de fyller 100 år om jag inte minns fel.
Ja, du minns säkert rätt. Det brukar du göra.
Men,
det är det som skiljer oss två.
Och i Malmö startade man också en bilkuristavdelning för kvinnor. Kvinnor lärde sig liksom att köra fordon, alltså ambulanser och bussar och bilar och allt vad det kunde vara. Och det var ju gengas också, eftersom det var bensinransonering, så fick man ju sådana gengasaggregat som kanske inte, och det var ju väldigt giftigt det där gengasen om man inte hanterade den på rätt sätt.
Vet du hur du får igång en gengasbil?
Nej.
Gengas. Det är så sällan man får tillfälle att plocka fram den historien, för det är så sällan gengasapparater dyker upp i konversationen.
Ja, faktiskt förra veckan hittade jag på min, jag har ju köpt den en gång på loppis, men jag har hittat en sån här helt ny fast gammal ask med gengaständstickor som jag har köpt i något sammanhang.
Mm-hmm.
Av kuriösa skäl.
Var det särskilda tändstickor?
Ja, men de är långa och så är de liksom, de ser nästan ut som tomteblås, fast det är tjockare det där som är runt omkring. Jag har inte vågat tuta fyr på någon, för jag vet inte riktigt vad som kan hända, men de ligger mest där och är
vackra.
Mm.
Men vad vi beskriver här är ju någonstans också, alltså, en stad som väl i någon mån dräneras på manfolk.
Ja.
Alltså det finns färre män i stadsbilden för att de ligger inkallade lite här och var bland buskar och bland skär.
Ja, precis.
Och detta medför ju då också som att kvinnor plötsligt då anses kapabla att utföra manliga arbetssysslor.
Mm.
Och det är kanske en del av kvinnorna tycker ju, det var ju riktigt lacho. Det var ju, alltså att behövas.
Mm, säkert. Kan jag tänka mig att det fyller en funktion. Och det är också sånt som händer. Manfolken försvinner iväg. Men det är också så att många väljer ju direkt när kriget har startat. De som kan, en del evakuerar ju. Flyttar någonstans. Eller så skickar man sina barn. Har man en mormor i Småland, ja, då skickar man ungarna dit.
Mm.
Nästan på en gång. Så att det är ju liksom inte bara män som försvinner, utan det är också...
Ja, man tänker sig, och det tänker man kanske rätt i, som att det är särskilt farligt i stan då. Alltså, det är städer som bombas, och det är liksom i städer ockupationsmakten som tar plats. Mm. Ute på landet så når kanske inte tyskens arm lika.
Mm. Nej, och sen långt. I takt med att det blir ransonering och så finns det ju också bättre, mer och bättre mat på landet om man har tillgång till. Man kan ju alltid prata lite snällt med dem som har ägg och mjölk och grädde och pantofflor och vad det nu är. Mm. I stan här, i Malmö hade det blivit svarta börshandel, vilket ju också förekom naturligtvis, men det är ju först och främst när ransoneringen, när kristidsnämnden bestämmer det här, heter det. Därför att man hade erfarenhet från första världskriget och hur det hade gått. Det var ju oerhörda dyrtider och det var ju potatisuppror och det ena med det andra, och så hade man en ny idé om hur man skulle göra ifall det kom ett nytt krig. Nu gjorde det det, då sätter vi igång med det här ransoneringspaketet liksom.
Ja, just det, första världskriget som ju då är mellan 1914 och 1918, det är ju liksom fruktansvärda tider. Mm. Även för de icke-krigförande länderna. Mm. Alltså, det är ju en svält. Mm. Alltså, det får man ju säga. Och 1917 då är ju Lenin tar makten via det. Vissa kallar en revolution och det andra kallar en statskupp. Mm. I Sankt Petersburg. Det finns ju många som menar att vi var ju på väg mot en liknande situation här. Mm. Alltså så polariserat var ju landet. Så stor var skillnaden mellan rik och fattig. Mm. 1917 i Boden, varför sköt ni officeren? Minns vi ju alla från tältprojektet.
Aha!
Där finns en tältprojektet som var ett väldigt proggigt projekt som reste mellan Köpenhamn och Haparanda sommar 1977. Det var ju en 4-timmars pjäs om den svenska arbetarrörelsens mm. historia. Ett ganska tydligt marxist-leninistiskt perspektiv. Mm. Alltså det var en stor slagsida åt det Göteborgsbaserade partiet KPML. Mm. I analysen, det handlar ju väldigt mycket om socialdemokratins svek mot arbetarna. Mm. Och så. Mm. Men där finns en sång som visar, där man berättar om Seskarö och alltså revolutionsstämningarna i Sverige 1917. Då bland annat ett gäng meniga sköt en officer uppe i Boden. Mm. För vi vägrar att sättas in mot arbetare. Det vore en alltför stor skam. Vem vill väl skjuta mot sina egna? Då sköt vi hellre officeren. Sven
Wollter. Jag skulle precis säga det, var det lät som Sven Wollter skulle kunna.
Ja, man hör honom i kören väldigt tydligt. Ja, en nyans av rosslig göteborgska. Detta var alltså på liksom första världskriget. Mm. Alltså, man har gjort liksom en del erfarenheter av det kriget. Och det liksom hänns både landstormen och att man har någon sorts liksom beredskap i bakfickan. Så här måste vi kan inte låta oss bli tagna på sängen.
Just precis.
Trots allt. Vår beredskap är god.
Ja, det sa ju Per Albin.
Fosie store son.
Ja.
Ja, och det där hävdar ju då somliga att han ljög när han sa att vi, alltså att den militära beredskapen var inte särskilt god. Vad han syftar på, säger då de som försvarar Per Albin, det var ju som konservlager och alltså vår möjlighet att överleva ett krig, inte vår möjlighet att vinna ett krig.
Men preppingen, som många skulle kalla det idag kanske.
Precis. Mm. Och jag har själv inga siffror, så att jag sitter inte och påstår något.
Och kanske han ville ingjuta mod i svenskarna istället för att säga slaget är förlorat, mina vänner.
Ja. Nej, det låter så fall som ett ganska rimlig sak att göra. Mm. Att hellre än att säga lägg er.
Ja. Ge upp, liksom.
Kampen är förlorad innan den ens har börjat. Att säga att ja, men vi fixar det här. Mm.
Tillsammans.
Ja, vi kan inte nöja köra så mycket i bil. Och vi kan inte... Ja, vi får väl dra ner på våra...
Köpenhamnsresor.
Ja, precis. Det får vi absolut göra. För att Köpenhamn blev ju helt avskärmat från Malmö.
Ja, man kunde ta sig av, men det var ju väldigt omständigt. Det var ju inga nöjesresor, utan det krävdes enorma mängder med intyg om man skulle någonting med Danmark göra i tjänsten eller så. Det var inte liksom lätt på något sätt. Sen var det ju också så att det var censur. Det får man ju inte glömma. Och 1940 så kommer den här censuren till Malmö och till posthuset på Skeppsbron. För det är ju det som är liksom högkvarteret för postcensuren. Det fanns ju olika typer av censur. Men under kriget så jobbar omkring 50 personer i posthuset med att då först ångar man ju upp brev och sen så läste man dem. Och sen så skrev man av om man upptäckte någonting som var misstänkt. Eller om man kunde till och med fotografera av. Och så sen återförslöt man nästan 3 miljoner kuvert. Blev det totalt, för man förde ju statistik på detta. Och 500 000 paket som man också öppnade upp och gjorde samma sak med.
Finns det statistik på hur många brev som så att säga stoppades?
Det finns det säkert, men jag har inte den statistiken.
Det finns ju en mycket, mycket känd svensk person som jobbade, inte i Malmö då, men uppe i Stockholm på brevcensuren.
Astrid Lindgren, va?
Ja, precis. Mm. Jag satt hon tillsammans med en man som heter Per Martin Hamberg som sen kommer att spela en oerhörd betydelse för den svenska underhållningens utveckling. Han hamnar på radion och anställde bland annat Pavel Ramel och Tage Danielsson.
Mm.
Och var också den som byggde Lennart Hylands karriär med radioprogrammet Karusellen. Och även Astrid Lindgrens karriär. Även hon hade mycket på Martin Hamberg att tacka för att hon var väldigt flitigt förekommande i radio tidigt.
Mm.
De två lärde känna varann när de satt och på vad jag tror hon brukar referera till som snusket, snuskjobbet.
Ja, just det. Mm.
För det var ju väldigt mycket, man fick väldigt mycket inblickar i liksom den erotiska trängtandet mellan de här som låg bland kobbar och bland skär och de som gick hemma och saknade sin soldat någonstans i Sverige.
Ja.
Och det var kanske inte alltid inblickar man tyckte att man hade rätt till när man väl satt och tragglade sig igenom de där kråkfötterna.
Nej, så kan det vara. Och i Malmö vet jag jobbade, för det här handlade också om att man skulle kunna läsa på olika språk. Det var inte bara på svenska som breven kom, utan då var det olika Lundakademiker som först och främst valdes ut till detta för att de då var språkkunniga och kunde liksom avgöra. Så man fick ju avlägga en ed att man inte på något vis och villkor skulle avslöja innehållet i de här breven för någon. Ja.
Ja, nej, men det är ju, det hade vi ju alla tyckt var såklart integritetskränkande. Men visst, alltså i krig gäller ju andra lagar.
Ja, så är det ju.
Och så måste det väl förmodligen vara. Men då är vi ju Ferdinand Bobergs fantastiska posthus.
Mm.
En byggnad som ju till allas för glädje står kvar.
Ja, men så är det ju. Och det var ju som sagt postcensuren. Sen fanns det ju också radio. Man spanade på radiotrafiken och sådär. Alltså FRA fanns ju redan då. Vad heter det? Försvarets radioanstalt kanske?
Varför inte?
Ja. Och då var det ju på andra platser liksom, som man sysslade där. Men man ska också veta att det kommer ju en massa människor till stan som har olika ingångar. Alltså spioner, underrättelsetjänsten från olika agenter från olika håll som befinner sig här och som har sin dagliga verksamhet liksom, i Malmö. Det var ju strategiskt bra placerad stad naturligtvis. Så man pratar ju om att agenterna som hängde ihop med axelmakterna, de höll till på Hotell Kramer. Och de andra då, de var på Savoy. Så det ligger ju bara ett stenkast mellan. Liksom.
Ja, det var lätt för dem att gå och spana på varandra.
På varandra, ja.
Mm. Gjorde de ute på Hamngatan.
Ja, de gick ut och ställde sig där. Precis.
Ja, alltså som var här, alltså då pratar vi som engelsmän och tyskar som befann sig i Sverige.
Precis, och sen
och
har vi
sonderat terrängen på något sätt.
Ja, och det brittiska flygvapnet har en flygledningscentral. Om du tänker dig Tessins väg 1, alltså det första Ribbershus som man kommer från stan så att säga.
Efter
hundar.
Rondellen.
Mm. Där har man en central på 9:e våningen för att man skulle leda bombplanen mot Tyskland. Alltså det hände ju ibland att bomber, man tror att det här är Stettin, men ack nej, det var Malmö. Så landade där en bomb i Kungsparken, som det gjorde 1940.
Ja, just det. Det finns en minnesplakett där.
Ja, det är engelska bombplan då som släpper dem. Och ingen kom ju till skada där, va? Utan det var väl mer några rutor som rök i intilliggande fastigheter. Men Men här var det då tanken att, man skulle ha en antenn på taket då. Så skulle också nödlandande bombplan kunna finna väg till Bulltofta. Och så. Men i samma hus fanns ju också det tyska konsulatet. Fast i en annan trappa. Det var i 1A så var det britterna och sen i 1C så var det tyskarna. Och där hängde ju flaggan, tyska flaggan med hakkorset på. Ut.
Ja, ja, det var ju den officiella tyska flaggan vid tiden. Det är en sån där i Carl Bertil Jonssons julafton på, som ju sänds på jul, Per Olin och Tage Danielsson, så hängs det ju sådana här flagggirlanger i julgranen och i en radioantenn, och där förekommer ju då hakkorsflaggan, vilket folk idag då, det är förfärligt att liksom nazism antyds i ett program som barn kan se.
Ja.
Men liksom Per Olin som har tecknat det där, ja, så såg den tyska flaggan ut i det ungefärliga 40-talet. Sen är ju den filmen full av medvetna anakronismer. Det förekommer tv. Den kom ju först 56, etc. etc. Men så såg det. Alltså Hitler-Tysklands officiella flagga ut.
Man kan ju tänka sig, för den vanliga Malmöbon som då, man märker ju av den här såklart militära närvaron på ett annat sätt än vad det har varit tidigare. Och inte bara att det är våra svenska pojkar som ska försvara och skydda oss, utan det är ju då också andra länders delegationer liksom, som man ser. Så det måste ju varit väldigt ovisst och nervöst. Och hade man tillhört den judiska befolkningen så hade man ju naturligtvis varit väldigt orolig för vad som skulle hända.
Förmodligen väldigt liksom skyddslöst och hudlöst, vilket jag är rädd att även många idag bosatta judar känner sig i stan.
Men man byggde ju också, det var också så att man utbildade Malmöborna i hur ska vi göra om det händer någonting. De här stora arbetsplatserna som Kockum, som Massetti och Mabo Mya och sådär, de hade ju övningar, regelrätta övningar. Så här gör vi om det inträffar någonting. Och så skulle man då ner i skyddsrummen snabbt och man skulle lära sig lägga förband på varandra och skador som kunde inträffa och sådär. Granatsplitter och allt möjligt. Så att folk var väl generellt rätt så uppdaterade på hur man hjälpte varandra. Och sen byggde man ju en väldigt, väldigt massa skyddsrum. Där man fick öva också. Jag tror den första övningen var den 7 november 1939 från hela staden. Då var det mörkläggning och sen gick sirenen igång alltså. Och då skulle man snabbt som ögat med sin packning, då man hade ju fått listor på vad man skulle ha med sig som var viktigt, ner i närmsta skyddsrum, och sen skulle man vänta till det kom en signal att faran är över. Och så tränar man regelbundet på det där.
Jag förstår. Hesa Fredrik är ju en signal som man hör, är det första måndagen i varje månad?
Just det.
I klockan 15. Den fanns ju redan nu, vid den tid vi beskriver. Den omnämns ju av Collier här i hans liksom nazikritiska kuplett, den ökända hästen från Troja, när Hesa Fredrik för första gången kött. Namngiv, alltså det är lite sådär populärt namn. Hesa Fredrik var från början en sån här kossörsignatur i någon av tidningarna, precis som, ja, du vet, ja, som Jolo eller som Bang eller som
Kardemumma.
Precis. Så, på något vis gick associationen när man hörde den här tutan. Eller, någon som är Hesa, ja, Hesa Fredrik.
Ja, det är därifrån den kommer. Ja.
Den heter ju inte så officiellt, eller nu kanske den gör det, men från början en folklig benämning. Vi går tillbaka till Malmö och andra världskrigsåren. Vad vet vi? Det finns ju några sådana här liksom personer och händelser som jag har fått lite vingar. Så vi har ju Ulven.
Ulven, ja, absolut. Det är i april 1943. Så går ubåten Ulven på en tysk mina utanför Marstrand. Och man tappar kontakt med henne då, ju radiokontakt, och letar i, jag tror det är 3 veckor innan man hittar båten då utanför en liten ö som heter Stora Pölsan i Göteborgs skärgård. Och då boxerar man in henne till Göteborg och sen kan man ju då konstatera vid den tekniska, alla ombordvarande 33 man är ju döda. Och under resans gång så har man i tidningarna kunnat läsa så här: det finns hopp för de här. Vi har hört knackningar från ulven. Det var ju hittepå naturligtvis, för det var ju ingen som visste dels var ulven låg och dels så kunde man efteråt bevisa att de här hade omedelbart omkommit när de blev minsprängda. Men det var kanske också ett sätt för att hålla liksom andan uppe för de anhöriga. Sådär. Men i alla fall, där var ju ett par stycken ombord på ulven som kom från Malmö. Inte minst en av dem, det var 5 värnpliktiga i den här 33-man starka besättningen. Och en av dem hette Lars-Erik Thornberg. Ung påg på 20-21 år någonting. Och han hörde hemma här i stan. Han bodde för övrigt också där i Ribbers hus. Jag kommer inte ihåg vilket, men ett av dem. Och hans föräldrar, han hade en syster också, men hans pappa gick sen all in för att liksom leda, du vet så här, det var hans livs mission. Sorgen efter hans son var ju så övermäktig, så han skulle hitta en syndabock för detta, och det var han ägna resten av sitt liv åt. Liksom.
Ja, parallellerna går ju lätt till Estonia.
Mm.
Alltså där det ju också har diskuterats och anklagats, och där många människor har just på något vis liksom låtit deras sorg ta sig uttryck jag vill liksom inte använda ordet rättshaverism, för det känns ovärdigt i sammanhanget, men det är väl det är i någon mån. Det finns ju en Malmökoppling där också i och med Lust och fägen stor.
Ja, Bo Widerbergs sista film.
Som väl kommer 96.
Där ja.
Men och som ju utspelar sig liksom i Widerbergs ungdoms Malmö, alltså andra världskriget. Och då minns jag rätt så är det ju huvudpersonen Johan Widerberg. Han har ju en bror då som spelas av Björn Kjellman, som är en av dem som omkommer med ulven.
Precis, han har ju fått han har lånat liksom den här historien till. Och man får också säga i filmen, de åker ju upp till Göteborg också för den här sista ceremonin som de gör, en väldigt storslagen som militären gör för de här omkomna. Sen så får man också se en scen när de går in med kistan på St. Paul i Mellersta kyrkogård, och det är ju riktigt, för där ligger också Lars-Erik Thornberg.
Jag förstår. Så det är ju en sån här liksom sorglig andra världskrigsrelaterad händelse som med Malmökoppling. Sen har vi ju Jane Horney. Henne har vi ju rört vid tidigare i den här podden. Mm. Men vi kan göra en snabb recap.
Det är lite senare då. Det är ju januari månad 1945 som hon kommer ner till Malmö med Stockholmståget för att ta in på Grand Hotel på Norra Vallgatan. Det står ju fort, nu kommer jag tappa i numret vilket nummer det är, men det är precis på hörnet med Mäster Johansgatan. Det är ett funkishus som fortfarande står på platsen. Det är inte hotell idag, det är kontor. Men där har nämligen den danska organisationen, de heter något sånt där, Studenternes efterrättningstjänste eller något sånt där, sitt högkvarter. Så den danska underrättelsetjänsten liksom finns på plats, och där det handlar ju om att hon ska förklara sig inför danska motståndsmän, för de tror att hon är en sticker, alltså en förrädare, och att hon spionerar åt Tyskland, vilket hon ju antagligen inte gjorde, utan det var liksom åt Sverige och möjligen Danmark också. Men hon bor där åtminstone någon natt, och det är väl hennes sista natt i livet. Sen så tar man upp henne till norra Skåne, Höganäs, och ut på sjön eller havet då, och så likviderar man henne. Och de som gör det, de är med på den här alltså jag tror han som sägs, det är ju flera stycken som trädde fram efteråt och erkände det här. Men den som man har väl lett i bevis vara hennes baneman heter Hjalmar Raunbo, och det var en dansk engagerad i motståndsrörelsen. Så att de sköt man henne och linda in henne i kättingar och sen sänkte man henne i havet. Och hon har aldrig återfunnits.
Och där finns ju också någon sorts liksom då, film, tv, Malmökoppling. Jag gissar på att årtal nu 86.
Jag tror det.
Så gör SVT Malmö, som då fortfarande har en stor dramaavdelning. Då gör man en tv-serie som heter Jane Horney. Det är väl Stellan Olsson som regisserar. Som ju kanske mest ihågkommen för Sven Klangs kvintett. Mm. Och som väl hade sina rötter uppe i Nordvästskåne. Jag kan tänka mig att han var uppvuxen med liksom legenderna om Jane Horney.
Mm.
Och han gör en serie med Eva Karlsson. Hon försvann lite sen, hon var med i Rederiet, men sen har jag liksom inte sett henne. Hon spelar Jane Horney. Och den var väldigt kontroversiell, den serien. Yeah. Så, alltså att TV-huset ute på Jägersro liksom blev bombhotat och att man höjde säkerheten för många av de inblandade. Och så. Alltså det var fortfarande en otroligt het potatis i Danmark. Mm. Alltså på 80-talet, 40 år efteråt.
Just det.
Men om vi liksom tittar då egentligen, alltså kriget pågår ju under drygt 5 års tid, eller 5,5 är det väl någonting. Alltså hur förändras Malmö under krigets gång, kan man säga någonting om det? Alltså alla de här restriktionerna och så här, då blir de fler eller blir de färre, eller liksom hur?
Ja, men de blir fler. Alltså, jag tänker på det här med ransonering är ju något som verkligen påverkar i det dagliga livet. Och jag skulle bara säga, jag hittar nämligen en uppgift om vad man ransonerar, va? Alltså man ransonerar i princip allt utom fisk och mjölk.
Ja.
Man börjar ju med kaffe och socker och sånt där. Och det är Malmö kristidsnämnd som är ansvarig för det. Och de kom igång redan i september 39 då. Och det var deras uppgift att dela ut ransoneringskorten till Malmöborna. Och se till så att allt fungerade. Och sen så börjar man då med det. Man delar ut de här korten på rådhuset och i skolor och församlingshus och så. Och i början var det bara själva korten. Du har ju sett sådana där med små rutor som var perforerade som man rev av och lämnade in, va? Men sen kom det 41 också ett personkort som man var tvungen att visa upp för att få tillgång till de andra korten. För det hade ju varit så mycket mygel naturligtvis. Och de var ju, det var ju kön och det var ju ålder som gjorde att man kunde få större ransoner av vissa saker. Och om du hade ett arbete som var exceptionellt lortigt, om du exempelvis var sotare, då fick du en större tilldelning av tvättpulver. Mm. Bara för att ta ett exempel.
Ja, det finns en rimlighet i det, men det låter också som att det fanns en svårighet. Alltså, nu får byråkraterna visa vad de går för.
Mm.
Nu är det många kolumner att fylla i och många jämförande siffror att ta hänsyn till.
Ja, det kan inte ha varit lätt liksom. Och det var många tillfällighetsarbete också vid den här tiden, så man hade kanske inte fasta jobb utan man fick olika påhugg här och där. Så ena veckan var man kanske i soteribranschen och sen så var man på något annat ställe. Men var det tunga och arbeten så hade man också större matransoner, och om man var sjuk eller gravid eller något sånt så fick man också näringstät kost. Och varje vecka publicerar man då i dagspressen en ransoneringskalender. Där man kunde då läsa i tidningen Arbetet och Sydsvenskan och så, vilka varor, kuponger som var aktuella. Så det gällde, precis som du säger, att ha rätt på det här. Men vad ransonerar man då? Ja, förutom kaffe, te, socker, kakao, mjöl, bröd, fläsk, ost, sirap, risgryn, matfett, havregryn, köttvaror, mandelkryddor, makaroner, torkad frukt, ärtor, grädde, potatismjöl, textil, bönor, tobaksvaror, salt, soda, skor, tvätt och rengöringsmedel samt ägg. Mm. Det är liksom...
Det är mycket.
Rätt mycket, ja.
Det är allt utom fisk och fisk mjölk.
Och även bensin såklart och bränsle som fanns med.
Det var en bra tid, det var katt i.
Ja, just precis. Fick man det goda.
Ja, nej men... ja, alltså... Man behöver inte ha så otroligt stor inlevelseförmåga för att liksom, tänka sig att det är ganska bistert att leva, alltså med ett krigshot där och med, med liksom indrag på all form av livets goda.
Mm.
Men samtidigt så berättas det ju ofta om, alltså i Stockholm vid samma tid så sätter ju Gustav Walli, född Wallenberg, en stor slösaktig revykungen. Han sätter ju upp liksom sina lyxrevyer på Oscarsteatern och många som var med dem vittnar om att vi har aldrig haft så roligt faktiskt. Alltså lite dåligt samvete. Alltså, vi förstår att andra inte hade det, men någonstans mitt i detta så vi kan inte bara gå här och, liksom och lida och invänta ett krig och så, utan vi får ju sätta igång saker och göra saker. Mm. Och vilket man också kan se, tycker jag, som ja, men det är ju det här, det är ju liksom det det riktiga motståndet mot kriget. Det är verkligen som sättet att visa, ja, nassarna då i synnerhet. Liksom, att nu, vi vill inte ha ert tråkiga, preussiska, tillrättalagda samhälle där bara viss konst är tillåten och bara vissa människor ska ha tillgång till. Vi vill ha ett roligt samhälle.
Mm.
Det är liksom, det är ju den optimala protesten. Det måste ha dansats, tänker jag på.
Ja, men såklart. Man gick på arena och dansade och amiralen var ju alldeles nytt och sådana ställen. Det är klart att det fanns ett vardagsliv med nöje och glädje också. Kanske lite enklare än annars, men ändå.
Ja, vi ska också komma ihåg att Malmö stadsteater står klar 1944. Visst. Under ett brinnande världskrig. Det profiteras under lång tid dessförinnan.
Mm.
Att det, och det måste man nog verkligen liksom förstå som en fyrbåk, som någon sorts, alltså en motståndshandling. Liksom, ja, vi kanske står inför detta och detta, men vi på 90-talet minns jag så här, Ulf Lundell och så här var med och liksom samlade ihop till kulturhus i Bosnien, och på 80-talet var Imperiet och Mikael Wiehe med och samlade till motsvarande i Nicaragua. Mm. Så just där, liksom ett kulturhus. Alltså, ja, det är svält, fattigdom, krig, whatever, men vi, kulturen måste liksom få finnas i det samhället.
Absolut. Visst är det så. Musiken och dansen och Folkets park är ju liksom, håller ju öppet sin säsong som vanligt. Alltså det finns ju en nöjeskultur i allt detta. Fast man då har det lite sämre än man brukar. Det finns ju också, jag tänkte prata om det här med vad som var ransonerat. Det fanns ju också restriktioner för varmvatten, ska sägas, för det är ganska viktigt. Redan från 39, från 41 är det bara sjukhus, centralbadet och skolorna som får ha tillgång till varmvatten liksom i kranarna. Man kan ju värma sitt vatten såklart.
Men ja, det är ju den möjligheten gives.
Omständligt.
Ja, då måste man ju ha ved.
Ja.
Och den tänker jag mig att den också är ransonerad inne i stan.
Ja, såklart. Det kommer ju ersättningsprodukter för mycket. Det kommer cikoriakaffe och sånt där som man uppfinner. Liksom nya varor för att dryga ut det som man har brist på. Men
jag det är ju en sorts uppfinningsrikedom som ju också liksom på något vis gör en lite liksom glad. Så här, människans förmåga, alltså överlevnadsförmåga. Så, ja, nu finns det inte kaffe, så nu, aha, vilken växt påminner om vi blundar och biter ihop lite grann om kaffet. Det är den här cikorian.
Ja.
Den kan vi mala.
Den använder vi, ja.
Ja, den lär inte ha smaken något vidare. Det är ingen
beskt, sådär va?
Ja, man har liksom aldrig hört någon säga att de saknar cikoriakaffet. Det var inte heller en produkt som fortsatte finnas efter att kriget var slut.
Nej, då blev man väl glad att få tillbaka sitt ordinarie. Jag tänkte en liten ögonvittnesskildring av en Gullan Gustafsson som är född 32. Och den kommer ur den här boken som kom från det år sedan som Malmö stadsarkivs Annette Sarnäs och Karin Sjöberg låg bakom, där de samlade in vittnesuppgifter. Människor som hade varit barn eller vuxna eller vad nu under kriget, de fick lämna in sina berättelser och bilder och ransoneringskort och alla möjliga andra pryttlar. Och så blev det en bok av det. Och då berättar den här Gullan så här: det var ont om godis. Min ena bror hade den goda smaken att sällskapa med en flicka som jobbade på en chokladfabrik. De gjorde gräddbullar som hette Krax. Det var en kråka på omslaget. Ibland kom hon hem med en kartong med sådana som hade blivit misslyckade. Men de var lika goda för det. Massetti hade problem med stanniolpapper. De vädjade till folk att spara på det och så köpte de tillbaka omslagen. Men det fanns ju också stanniolpapper i cigarettpaketen. Och de fick man lägga i blöt för att bli av med underliggande papper. Mina syskon sparade sina paket och så fick jag dem. Och jag fick ihop en kula, stor som en tennisboll ungefär. Och för den fick jag 27 kronor. Det var fantastiskt mycket pengar. Så att alla knep är bra liksom. Går man sett ut och sparar, lämna tillbaka stanniolpappret så vi kan göra nya chokladkakor.
Ja, precis. Mm. Och människor lär sig under krisförhållanden också att hushålla.
Mm.
Som vi kanske inte är lika bra på i dagens samhälle. När vi kanske borde vara det. Med tanke på diverse klimathot etc.
Mm.
Ja, sen som liksom en annan sån här, ett annat fenomen från då, alltså nu är vi i slutet av kriget, och är ju de vita bussarna.
Ja, precis, och inte minst de vita båtarna som också kom, ja. Mm. När man...
Vad var de vita bussarna? Ja, men... Det står ju en vit buss vid Malmö hus, alltså museet.
Precis.
Det står det ju i en monter som man ser även när man kommer strosande, spankulerande, flanerande längs vallgraven.
Mm. Där med de bussarna och båtarna så räddar man ju flyktingar från det krigsdrabbade Europa som får en hoppets hamn i Malmö. Det är ju också en film som Magnus Gerten har gjort om just det här som visar hur, för nu har liksom Malmö och Sverige vaknat upp och inser att ja, men vi måste ju ta emot de här arma människorna, för nu har det blivit allmänt känt hur det fungerade med utrotningsläger och det ena med det andra. Så då tar man hand om de här människorna som kommer, och man har ju olika, är de friska så får de inhysas till exempel på Malmö museer där man gjorde ett tillfälligt konvalescent hem. Sen fanns det ju, sjukhuset fick ju ta emot människor som var väldigt dåligt skicklart, och även det fanns något som heter på Kulladal som heter Velanderhemmet, så där man också försökte ta. Många dog ju, de var ju väldigt, väldigt dåligt skick när de kom. Men många klarade sig också.
Ja, så att så här nu har vi liksom gjort en rundmålning liksom av Malmö under liksom ett brinnande världskrig.
Mm.
Eller finns det, liksom, är det liksom händelser och fenomen som vi har glömt att nämna?
Jag tänkte bara man kunde säga någonting om det. Så att vi var ju inte, det var ju inte bara glada, fina, snälla Malmöbor som upplevde det här. Det fanns ju också en nazism i Malmö som med föreningar och partier och inte minst Sveriges nationella förbund som Per Engdahl var högsta, eller han var i alla fall den som syntes och hördes mest i samband med det.
Ja, Per Engdahl var ju på något vis liksom den sista fascisten. Han, han gjorde aldrig avbön. Han dog någon gång på 90-talet och han bodde väl i Malmö någonstans på Öster.
Ja, precis. Jag tror vid kanalen där någonstans, ja.
Mm. Ja, och det gjorde han fram till dess, och han var på något vis liksom övertygad och öppen fascist livet ut. Kompis med Ivar Kamprad.
Jaha, ja, ja.
Mm. Jag tror att Kamprad var på hans begravning. Det kan ju ha varit för att de hade väldigt trevligt tillsammans. Alltså, det vet vi, det vet inte jag någonting om, men, jag bara redovisar för diverse fakta.
Ja, just det.
Ja, precis. Det fanns såklart alltså, det är klart att det fanns liksom nazister även här, och de som hoppades på en tysk seger.
Mm. Redan 35, jag plockade ut här en bild på en banderoll som en springpojke som hette Willy Ekman satte upp, en sån här stor banderoll utanför EPA på Södergatan.
Som var judisk ägt.
Ja. Och då så är budskapet på den här skylten: hjälp svältande folkbröder till arbete och bröd, köp svenska varor i svenska affärer, bort från de judiska varuhusen, bort från EPA och Tempo. Han blev dömd till böter för förargelseväckande beteende för det här, Willy Ekman. Men det fanns ju också en bokhandel på Södra Förstadsgatan ungefär där vad heter det, Hemköp ligger idag, huset jämte. Det var ju en öppet,
alltså uppe vid triangeln.
Ja, det fanns ju en öppet nazistisk bokhandel som spred böcker och tidskrifter och tidningar som hade protyskt och nazistiskt innehåll till exempel. Och det fanns ju till och med, och det fanns ju såklart lite mer polerade partier som det här Sveriges nationella förbund, men det fanns ju också någon som hette Bruna Gardet som förespråkade brutalt våld. Och så de var inte så många, men de satte säkert skräck i många ändå liksom.
Ja, precis. Nej, men alltså, det är klart att det fanns liksom nazister i Sverige. Det fanns ju Lindholmarna och nu tappar jag ett namn här. Vad heter deras fiender? Furugårdarna, ja, precis. Furugård och sen Olof Lindholm. De var från början vänner.
Mm.
Men sen var de inte det. Utan sen uppstod en schism inom den svenska nazismen. Furugård var ju värmlänning och Lindholm vet jag inte var han kom ifrån, men det, alltså, ja, det fanns ju en nazistisk press, Dagsposten, det var ju en daglig tidning med, det är väldigt märkligt att läsa Dagsposten, jag har gjort det, den är liksom väldigt välformulerad och liksom ganska liksom analytisk eller, liksom, alltså, och, men Men det är som att liksom, vara i upp- och nervända världen. Precis. Mm. Alltså, allting är precis tvärtom.
Mm.
Alltså, det jag ser, kommer du ihåg den här klänningen som fanns på internet, som vissa såg blå och vissa såg gul.
Absolut.
Och det är verkligen att de läser någonting blått, men det för mig alldeles uppenbart är gult. Mm. Det är som ett hot för dem, det är ju en möjlighet för mig. Mm. Tvärtom. Väldigt, väldigt bizarrt, men också tror jag kan vara liksom utvecklande för intellektet att läsa,
testa och läsa
och förstå.
Ja.
Där fanns ju många liksom välformulerade och bildade människor också i den rörelsen.
Ja, visst.
Ja, det fanns ju som i Lund, bland de lärde i Lund.
Ja, oh ja.
Så fanns ju som Fredrik Böök till exempel, litteraturvetaren och akademiledamoten som var mycket tyskvänlig till exempel.
Ja, och det, i de här organisationerna i Malmö så var det ju många av dem som sen, man kunde säga att det var poliser som var med och det var höga militärer som fanns med i ledningen för de här partierna. Jag tänkte på en sak, om man vill säga, det finns ju en del minnesmärken kvar i Malmö från andra världskrigets tid. Men ett som är väldigt speciellt, som kanske inte alla har sett, för det står liksom inne på en gård. Det är om man tar sig till det som numera heter Varvsstaden, alltså gamla Kockums, nere i hamnen. Så finns det något som heter MEC, Media Evolution Center.
Precis. Du har SVT först och sen kommer MEC i förlängningen.
Precis. Om man tar sig dit där runt hörnet och så tar man sig in på den gården. Där står det en så kallad spetsbunker. Alltså en spetsbunker på svenska.
Som jag har förstått är Sveriges enda.
Ja. Skyddsrum. Och den är ju, formen är ju så att bomb och granater ska glida av mer eller mindre.
Ja, den ser ut som ammunition. Alltså den ser ut som en sån här spetsiga kulor som man ser ibland i polisfilmer.
Mm.
Jag kan absolut ingenting om ballistik. Men, men som du säger, den är spetsig.
Mm.
Konformad.
Precis.
Om man så vill. Ganska märklig. Alltså om man inte vet så är det svårt att gissa sig till vad detta är för någonting, för man har aldrig sett en liknande byggnad.
Precis, och där uppförde ju Kockums då under kriget i 40-talet, och den skulle ju rymma 100 man. Och vilka 100 det var som skulle få plats där inne, det är ju, är det ledningen då? För att det är ju knappast de som står och hamrar på ubåtarna.
Det var fler än 100 som jobbar på Kockums, menar du?
Det var väl, jag vet inte, 5-6 tusen någonting.
De 100 viktigaste skulle in där.
Ja, ja.
Och sen så fanns det kanske andra, inte fullt så säkra skyddsrum för kanonmaten.
Precis.
Mm-hmm.
Men den kan man ju ta sig till och beskåda fortfarande.
Ja, pratar vi minnesmärken och sådär, så om man tar sig ut på en av pirerna liksom bort mot, ja, inte så hemskt långt från där vi just var, så finns det ett minnesmärke över de som gick under till sjöss
just det.
Under andra världskriget. Mm. Det är ganska många, alla namnen står där ingraverade. Precis. I en plakett där, alltså där bra böcker låg förr i tiden.
Mm.
Jag vet inte alls om jag hjälper någon med den informationen. Men det är många namn, alltså när man kommer dit. Man har ändå någonstans vuxit upp med någon sorts liksom idé. Sverige var ju inte så drabbat. Alltså vi var ju inte så drabbade. Det var lite kaffebrist. Det var lite bananbrist.
Mm.
Men det är ju... Det fanns ju Sikoja. Alltså, lite grann så var den berättelse som fanns när jag var barn. Alltså.
Mm.
Men ja, många dog på havet alltså, i olika former av aktioner och flykter. Och
många var civilister. Alltså, de jobbade ju på sjön. Det var inte så att de var militärer, utan det var ju, de blev minsprängda helt enkelt. Och där är ju Hansa ute som går mellan Nynäshamn och Gotland, va?
Ja.
Som också gick på en mina, och då, där är flera stycken ombord där som besättningsmän som är från Malmö som omkommer. Så att det är precis det, jag tror det var 70 sjömän som
det är
som
ändå,
var civila som dukade under på det sättet.
Jag menar, det är ganska många.
Mm, det är det.
Alltså för man får tänka att alla de har en familj.
Mm.
Så det här drabbar ju som säger 700, alltså verkligen på det personliga planet.
Mm, mm.
Och det är i Malmö och det är på havet. Alltså,
mm.
Och sen så får man liksom multiplicera det och titta över landskartan. Så att det är ju inte så att vi liksom går helt, vi bara liksom torkar dammet av oss och går vidare. Utan även här så uppstår ju såklart trauman. Och vi pratade om den anhöriga. vars son gick under med ulven. Från Stockholm har man ju sett, det har ju rekonstruerats inte minst i någonstans i Sverige, men den här scenen från Kungsgatan.
Ja, ja. De tömmer papperskorgarna ut genom fönstren.
Precis, Kungsgatan som idag var liksom Stockholms Citys aorta. Där finns de här stora pampiga kungstornen, fantastiska byggnader, ser ut lite som om man är Gotham City. Men där jobbade en massa receptionister och kanslister och så här som liksom tömde ut allt över gatan där, som ju samtidigt då fylldes på med massor av jublande människor på fredsdagen i maj 45. Finns det någonting liknande i Malmö? Finns det liksom, samlas man någonstans och jublar tillsammans?
Jag har sett bilder och hört berättelser om att man, men det är ju framförallt några dagar innan då när Danmark blir befriat.
Ja.
Då är man glad i Malmö. Då liksom och då, det är ju då den här Östens fina visa om det var en lördag afton. Så han beskriver ju den händelsen liksom, om hur
det plötsligt blir ljust på andra sidan. Ja.
Som det inte hade varit tidigare.
Nej, det har ju varit mörklagt. Ja. Så de sätter ju upp mörkläggningsgardiner på nätterna. Alltså, det är helt, helt svart på andra sidan sundet. Och så plötsligt, som i trollslag, illumineras hela vyn.
Ja, jag får rysningar bara tänk på det faktiskt. Det måste ha varit en väldigt speciellt.
Ja, så det var en lördag afton. Den får vi lägga upp i Audi-podden, Spotify-lista och över Malmö-låtar. Det tror jag vi har missat att göra. Och medan vi gör det så får väl folk sitta och vänta på nästa Audi-podd. Ja. För att jag tänker att vi kanske är lite färdiga här.
Ja, men så är det ju. Ett litet tips till bara. Om man ska ut och reminiscenser från kriget. Det är ju också så på Östra kyrkogården så ligger det fortfarande lite samväldesflygare och amerikanska flygare begravda. Det är spektakulärt att titta på. Där
för ett litet tips. Gå och titta på några döda flygare.
Ja, men det är ju en historisk händelse. Det har ju legat 50 totalt från början. Nu är det väl 10 kvar. Många av dem blev ju återbördade till sina hemländer.
Ja, men det var ett litet tips från Vante hur man kan tillbringa sin söndag.
Ja.
Om man är
en fin promenad.
Makabert lagd. Ja, ja. Nej, men som sagt, jag tror vi har gjort ändå liksom någon sorts liksom rundsvepning över Malmö under 5,5 ganska mörka år. Men det fanns en och annan ljusglimt. Och som Östen Warnerbring så småningom
kokte ner till 3 minuter av ren
njutning.
Ren njutning, ja.
Ja. Som så ofta i fallet Warnerbring. Ja. Du, vi kanske ska säga så för den här gången. Vi hörs igen om 2 veckor då.
Det hoppas jag.
Så har vi så länge.
Det gör vi.
Fint.
Hej.
Hej.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete.